Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till veckans försenade avsnitt av Ståpäls. Det är jag, Ida Utterklo och...
Lukas Tärnestål.
Ja, vi har haft lite, lite jobbiga veckor här.
Ja, men precis. Så blir det ibland. Jag har haft väldigt ont i halsen. Mm. Så jag kände att det var dumt att utmana rösten ännu mer.
Ja.
Så det är därför det blir lite försenat den här veckan också.
Mm.
Det gick ju bra förra veckan, så att det blev det väl den här veckan också.
Ja, det tror jag.
Ja. Mm. Ja, hur måste?
Ja, jag är trött. Som vanligt tänkte jag säga. Nej, men jag vill... Ja, jag är trött. I fredags var jag hemma från jobbet för jag hade migrän.
Mm.
Så det är väl...
Jag förstår.
Trötthet efter det som hänger efter liksom.
Det kan det vara.
Men ja, när jag julade upp i köket igår så är det tänkt att jag ska göra sovrummet och vardagsrummet idag. Jag får se om det blir båda eller om det bara blir ena.
Ja. Bara, det spelar väl inte så stor roll egentligen. Bara det blir gjort innan julafton.
Ja, men precis. Inte som förra året när jag hade vad jag tror var covid.
Ja, just ja.
De 2,5 första veckorna i december.
Mm.
Så det blev roligt. Blev ju knappt någonting alltså.
Nej, jag förstår ju det. Det kan man ju inte hålla på med.
Nej, nej. Och det var ju så då vi höll på att tapetsera då, mamma och pappa också.
Ah, just ja.
Så,
Här är med.
Nej, men det ska väl bli lite mer fixat i år. Det är bara det att... Mm. Jag har ju alltid kunnat ta en dag och bara göra det. Men jag känner att jag vet inte om det kommer gå bra.
Nej, du får väl ta det pö om pö.
Ja, för det ska ju... Ja, men när man ändå håller på så vill man ju torka av fönsterbrädorna och dammsuga. Och, ja. Det är ju inte bara det där att ställa fram ljusstakarna.
Nej,
det är ju förstår. Allting runt omkring också.
Allt annat. Ja, det är ju det. Väldigt fint och lite... Ja.
Men jag menar, hade det bara varit att ställa dit ljusstakar eller hänga upp stjärnan, eller liksom, då hade jag gjort det. Men nu är det liksom så här, jag vill ju byta gardiner, då vill jag torka av fönsterbrädorna. Och typisk ADHD-grej, så här, nej men oj, den här blomman såg ju jätteledsen ut, jag måste ställa den i ett vattenbad.
Ja.
Och så gör jag det, nej men oj, här har jag ju inte plockat ur diskmaskinen.
Jag vet.
Då måste jag ju göra det, så kan jag få undan smutsdisken så blir det mer plats på bänken.
Ja. Ja, jag vet. Det är ju, man kan ju inte bara göra en sak, utan det är så här, okej, men jag gör det här, och så upptäcker man fler och fler och fler och fler, och fler saker.
Ja.
Så att ja, det tar ju lite tid, så att säga.
Och sen när man liksom har kommit igång och man har börjat, ja men, rensa eller liksom sådär, och allting ingenting står på sin plats. Och så tar den här dopaminhajen, den tar slut. Så står man där och allt är kaos.
Mm-mm.
Och man bara, fan.
Japp. Fan. Vad ska jag göra med det här nu då? Låta det stå där mitt i rummet typ.
Ja, men alltså det blir ju typ ja. Så.
Ja, men det är ju jag verkligen. Jag kan också känna det där. Att man så här, nu ska jag göra det här. Och så börjar man och så bara...
Ja, typ som när man rensar garderoben och drar fram varenda jävla plagg och sen mitt i så bara, nej, nu orkar inte jag mer.
Nej, nej. Då ska man vika ihop allting och så ska man lägga det på rätt plats och så ska man hänga ja. Upp grejer och så ska man... Ja, jag vet. Nej, det tar ju en... Eller, ja, det tar ju energi.
Ja, det gör ju det.
Det blir ju så.
Och om man redan är lite trött innan också så blir det liksom...
Mm.
Blö.
Verkligen.
Men så det, ja. Det är en sån dag idag. Jag känner mig lite sådär
lite
så.
Lite mer, lite borta, ja. Lite ja. Lost in space.
Trött, har ingen lust.
Nej, jag förstår. Men ta ett rum i taget.
Ja, jag får göra det.
Det är det bästa. Annars så blir det väl för rörigt. Och så gör man ingenting istället.
Men då blir det, jag springer bara fram och tillbaka då. Mm. I grejer.
Precis. Nej, men kör ett. Vi började ju också igår. Eller började. Jo, vi började igår. Vi satte upp med ljusstakar och Kim fixade i hallen och i vardagsrummet och sådär. Och så brukar vi ju vilja sätta upp granen lite tidigare. Så jag satte upp den. Och sen min fru bara, nej, nu åker jag inte kläden. Jag bara, nej, då gör vi det imorgon.
Ja, ja, men så får man ju också göra.
Ja.
Jag har ju min liggare i vardagsrummet i en sån här, det ser ut som en röd liksäck ungefär. Ja. Det är en sån här julgransväska liksom, som jag köpte på typ dollarstore. Det ser ju ut som en liksäck och det ser ut som att det ligger en kropp där i. Men det är
min, kan jag tänka mig.
Min julgran.
Ta upp den.
Jag måste bestämma vart jag vill ha den i år också, det är det.
Mm-hmm.
Den åker runt just, lite, ja. För jag känner efter vart jag vill ha den.
Jag vet inte. Du får väl hitta en bra yta i vardagsrummet.
Ja, antar det löser sig. Den. Jag har ju min förbannade julby som ska upp någonstans också.
Ja, just ja. Alltså jag har sett sådana som har typ hela typ så här Harry Potter-byar.
Ja, eller som Felicia Bergström. Hon fyller ju en sån hylla som ni har i vardagsrummet.
Mm, jag vet. Men,
det hade ju inte Mikko låtit bli.
Nej. Det är ju jätteroligt. Det är ljus och det glittrar och det är hennes saker. Åh nej, det skulle man ligga på.
Mm.
Han är ju dum, den där.
Så ser jag min förbannade julbud. Det är ju jag som har köpt den för jag vill ha den. Men...
Ja, men precis. Den var ju jättefin förra året.
Ja.
Så det är ju värt när den väl har kommit upp.
Ja, för det blir ju så gulligt. Men, ja.
Men man ska ju göra det också.
Ja. Men det är också sånt där, jag behöver ju inte sätta upp den idag. Det kan ju vara en enskild grej liksom som jag tar med ork och göra. Och
precis.
Och sådär. Men hur är det med dig nu då?
Jo, men nu är det bättre. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag fick ju som sagt ont i halsen redan för... jag måste tänka.
Ja, du förra sa, veckan ja, nu i sa tisdags. Ja, och du sa ju då när vi spelade in mitt avsnitt.
Precis. Och då var det ändå så här helt okej. Okay. Ja. Det var bara ont i halsen, det var ingenting annat. Och sen så på söndagen därefter vi hade spelat in så skrev jag till... alltså jag loggade in på 1177 och så skrev jag sån här rådgivning. Vad det kunde vara, om det är någonting jag behöver kanske kolla upp.
Mm.
Och då så sa... den som jag skrev med då, att det förmodligen kan vara ett halsfluss, men nu ska vi se, virusrelaterat tror jag det var, inte bakterier utan virus.
Nej, precis. Nej.
Och sådär, och så tänkte jag att men nu har jag ju ändå hållit på och jobbat i en vecka, så då kan jag väl bara fortsätta jobba. Så jag jobbade måndag och sen tisdag, och det var väldigt ont om personal på jobbet, så det var egentligen bara jag och en annan ordinarie i tisdags på min avdelning, och sen så hade vi liksom ordinarie från andra avdelningar, men det är ju ändå liksom man bär ju ansvaret så att säga. Och så kom jag hem och alltså, jag hade så ont i min hals så jag kunde inte sätta middag den kvällen.
Nej.
Och jag bara, ska jag vara hemma? Jag bara, nej, jag vet inte. Man får ju så här skitdåligt samvete.
Mm.
Men så kände jag bara, nej, det kommer inte gå. Så att jag varit hemma onsdag, torsdag, fredag. Min fru fixade sån här ingefärsshot som jag har tagit typ morgon och kväll. Druckit massa te med honung. Tagit strepsils och haft sån här luftfuktare i rummet. Och,
jag såg att du hade den inne vid datorn i torsdags. Jag var ju, efter jobbet var jag en sväng till Kim och Lukas och lämnade ett par grejer.
Precis.
Och åt lunch och sådär och då såg jag att den stod där och sen så drack vi ju te och...
Mm. Nej men det är alltså... Och det var så konstigt för jag har bara haft ont i halsen. Jag har haft lite så här hosta, men jag tror att det är för att halsen har liksom blivit retad, att den har liksom varit så. Men jag har inte haft liksom, jag har känt mig frusen till och från, men jag har inte haft feber, jag har inte haft snorig, alltså jag har inte varit liksom snorig, jag har inte varit täppt, jag har inte varit någonting, utan bara jätteont att svälja och gäspa gjorde ju skitont. Jag kunde liksom inte gapa med munnen och så jag vet inte om det var
halsfrusen. Men det låter ju nästan som tvärtom från vad jag hade.
Mm.
För jag hade ju inte ont i halsen. Jag hade inte heller feber.
Nej.
Men jag var jättetäppt och hade jätteont i huvudet och liksom kände det i kroppen.
Mm.
Men sen var det inget mer.
Nej, alltså jag kände ju också mig lite så här. Ja, men som jag sa, lite frusen och lite så här.
Ja, men alltså blir man ju så där, man har ingen kraft i musklerna. Nej. Eller liksom.
Ja, men precis. Men inget annat, bara ont i halsen.
Men det kanske är någonting då som gör att man får vissa symptom men inte andra.
Ja, jag vet inte. Men, nej, ingen aning. Men det är ju andra gången jag har så här ont. För jag kommer ihåg att jag hade så där ont i halsen i... Det var ju våras.
Ja.
Då jag också försökte få tid till vårdcentral eller någonting, men jag skulle ju bara komma in om jag började dregla.
Ja, just det.
Ja, och då kunde jag ju inte heller svälja och sådär. Det gjorde ju också fruktansvärt ont. Mm. Så det är ju liksom två tillfällen
det är jag haft det på. Jättemärkligt.
Ja, det är det.
Men, du var ju inte superpigg i torsdags heller, så att du var hemma från jobbet var nog bara bra.
Ja, men jag sa ju det till min fru att jag kommer inte kunna, om jag går, alltså jobbar på onsdagen, jag kommer inte kunna prata. Det är ju det. Det är inte det att jag liksom känner att jag inte skulle kunna jobba, utan det är det att min hals och min röst skulle inte, alltså det skulle bli värre. Liksom. Mm. Jag hade säkert behövt vara hemma längre. Jag kan ju fortfarande känna
och sen, av det lite. Hur kul hade du varit hemma då om du hade gått och jobbat och inte blivit sämre? Alltså liksom, det är ju det man måste tänka på också. Man lever ju inte för jobbet. Alltså.
Nej.
Och som jag alltid säger till dig, det är ingen som kommer att tacka dig för att du får dåligt samvete och går och jobbar när du inte orkar. För ingen annan tänker så.
Nej,
alltså.
förmodligen inte. Men det blir ju så. Jag är ju väldigt så att tänka på.
Ja, men jag är ju likadan. Det enda som är nu när jag är borta, det är liksom, jag vet ju att mitt arbete är ju väldigt självständigt. Så det är ju ingenting som faller på att jag inte är där. För jag gör ju ändå uppgifter som är såna här bakgrundsuppgifter. Så det liksom känns ju lite bättre så.
Precis. Men jag vet inte, det är väl det att man jobbar med människor och man vet att det är kämpigt och skört när folk är borta. Och att jag visste att min kollega skulle vara ensam ordinarie på onsdagen var ju liksom så här, ja, det kändes väldigt jobbigt, men jag är sån person så att jag får väl tänka att jag hade nog inte bidragit med så jättemycket om jag väl hade varit där.
Nej, jag tror att han nog hade känt det också.
Ja.
Alltså,
ja.
De märkte ju säkert att du inte mådde bra ändå. Så att,
Ja, nej, men så jag mår bättre nu. Känner mig fortfarande lite så här små hes eller så där, men det ja, gå framåt.
Ja, men du låter mycket bättre idag.
Mm. Jo, jag känner det också. Men så att...
torsdag som sagt var du väldigt sådär... Alltså du pratade ju, men det var ju, kändes ju att det var jobbigt liksom.
Mm. Jo, gud ja. Fy. Det är inte skoj. Men så att så är det. Helt enkelt.
Mm.
Ja. Men idag ska vi inte prata om halsont, utan vi ska prata om något annat. Som
ja.
Kanske kan få en att få ont i halsen, men det är en annan femma.
Ja, nej då. Ja, det vet inte jag. Det får jag ju höra nej. Nu då.
Ja, du ska få höra detta.
Men känner du dig redo?
Ja, men det tycker jag.
Mm. Good, good. Då kör vi.
Ja, och som ni har sett i titeln till avsnittet så ska jag prata om mjältbrandsattackerna. Och de skedde ju då efter den 11 september.
Mm-hmm.
Alltså 11, 9-11.
Ja, the 9-11, inte bara...
Ja. Nej, inte bara datumet utan the real deal.
Mm.
Och jag tänker att jag tar mina källor efteråt. För jag tycker att de avslöjar lite.
Mm.
Men vi börjar den 4 oktober 2001. Och det är då 3 veckor efter 11 september-attackerna i USA. För då insjuknar och dör en 63-årig man vid namn Bob Stevens. Och Bob, han arbetade vid American Media Incorporated i Boca Raton i Florida.
Oj, oj, oj. Mm.
Ja. Och i den här byggnaden som han arbetade vid så hade man upptäckt mjältbrand. Och det hade man hittat på det tangentbord som Bob använde. Och han kom att bli den första personen i USA att dö av mjältbrand på 25 år.
Det var inte så ju... himla länge ändå.
Nej, men ja, det är väl mycket för den slags sjukdomen. Eller
jo,
vad
jo, men jag trodde bara du skulle säga typ 100
på
år eller något.
250 år, det ska jag. Mm. Ja, nej, men 25 år i varje fall.
Mm.
Och utredarna som kom till den här byggnaden trodde att han hade fått mjältbranden på naturlig väg. Genom till exempel jord eller från ett djur. Mm-hmm. För det är det som är liksom det vanligaste.
Mm.
Och vid den här tiden då för Bobs död så trodde även polisen och alla inblandade myndigheter att det här var liksom ett isolerat fall. Att ja, men det var någonting han hade tagit med sig utifrån liksom.
Mm.
Och i en Netflix-dokumentär som jag har sett så beskriver Paul Kiem och han är då mjältbrandsforskare att det som gör mjältbrand till ett utsökt biologiskt vapen är inte för att det dödar med hög frekvens. Och det beror inte heller på att det är liksom smittsamt som till exempel covid som man liksom kan få av någon i sin omgivning.
Mm.
Utan att det beror på att den har en spor. Och den här sporen då kan existera i flera årtionden. Och det går inte att bli av med den på något vis. Och när de här sporerna kommer in i kroppen så börjar de gro. Och tar över och dödar till exempel ett djur. Och när djuret dött och sen börjar brytas ner igen så hamnar sporerna tillbaka i jorden. Så sporen måste alltså döda för att överleva.
Mm.
Och det är ju liksom... Man pratar ju om sporer typ som i mitt favoritspel, The Last of Us.
Ja, men det är ju svamp.
Ja, där är det ju sporer som de kan andas in på vissa ställen. Och om man då andas in det så kan man bli smittad och sådär.
Men så det är liksom ett... Ja, jag är inte jättekunnig på det här med mjältbrand.
Nej.
Det är alltså ett naturligt ämne
ja, det finns.
Som finns liksom.
Ja, det finns naturligt i typ jord. När saker liksom bryts ner och sådär och det går liksom som sagt aldrig att bli av med utan det kommer alltid finnas.
Det går inte ens att, om man bränner lik eller så?
Nej, jag tror att det överlever. Det blir som små partiklar, alltså som små som du inte ser, utan det finns ju bara i luften.
Men
i
det,
så
är,
fall.
Det är inte en svamp, utan det är bara...
Nej, alltså jag tror att det är mer liksom... Jag är ju inte heller jättebra på detta. Men jag tror att det liksom är som en partikel, alltså som en... Det har ju DNA-strängar och sånt där, så att det är väl någon, men...
Jag tänker att det är typ som asbest mera, ja, eller?
Jag ska låta det vara osagt.
Okej.
Okay. Jag tänker att om man är mer intresserad så får man söka upp detta själv.
Ja, jag får läsa lite efter. För alltså, man har ju hört talas om mjältbrand, men det är typ det. Alltså, man vet att det är skitfarligt.
Ja, men precis. Det är ju väldigt farligt. Jag kan bara söka snabbt på Google här och se vad vi får fram för någonting. Vad är mjältbrand? Mjältbrand är en mycket allvarlig och akut bakteriell infektionssjukdom som kan drabba många djurslag, framförallt idisslare. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Ja, okay. Så det är typ som en bakterie.
Det är en bakterie, okej.
Okay. Ja, precis.
Okay. Ja, men då fick jag svar på liksom vad det är för någonting.
Ja, precis. Men ja, den här forskaren då, Paul Kiem, fick strax efter 11 september ett samtal från en forskare vid FBI som då började berätta för honom om det här ovanliga fallet med Bob Stevens död.
Mm.
Och FBI rapporterade att Bob hade förmodligen då en lungsjukdom eller att han hade fått mjältbrand genom inandning.
Mm.
Så FBI bestämde sig för att göra ett ryggmärgsprov på Bob då efter hans död för att se vad han dog av. Och provet visade att bakterien Bacillus anthracis, alltså mjältbrandsbakterie, hade spridit sig överallt i hans kropp.
Mm.
Och det hade då spridit sig till och med till hans centrala nervsystem.
Oj!
Ja.
Det verkar som det är, det är ett ämne som jobbar snabbt då, med andra ord.
Ja, det går väldigt, väldigt snabbt. Och att dö av mjältbrand, det innebär att du får väldigt hög feber. Och så börjar du känna dig väldigt sjuk. Mm. Och sen plötsligt så bara kraschar du och dör. Så det går oftast väldigt, alltså typ inom något eller några dygn.
Men om man skulle söka vård för det tillräckligt snabbt, kan man bli frisk eller är det liksom?
Jag kommer till det lite sen.
Okej.
Okay. Jag kommer komma till lite olika fall och sådär.
Mm, okej.
Okay. Yes. Men i och med Bob Stevens död så bestämde sig polisen och myndigheterna att kontorsarbetare vid då American Media Incorporated samt personer som befunnit sig i byggnaden de närmsta dagarna skulle undersökas för tecken då på de här bakterierna.
Mm.
Och Brad Garrett, han arbetade som FBI-agent mellan år 1985 till 2006, visste inte vid den här tiden vad de hade att göra med. Det enda de visste var att en person dött av mjältbrand, men frågan de då ställde sig var ju såklart hur det hade hamnat i byggnaden.
Mm.
Så FBI kontaktade därför Paul Kiem igen och berättade att de ville skicka ett prov till honom så att han då kunde analysera DNA:t. Och den 12 oktober år 2001, vilket då var 8 dagar sedan den första exponeringen av mjältbrand upptäckts, så inkom nya rapporteringar om att en våning vid NBC:s TV-nätverks högkvarter på Manhattan i New York stängts ner. Och det här då efter att en person som arbetade vid Nightly News fått ett positivt test för mjältbrand.
Fattar den paniken.
Ja, gud ja. Och även den här gången så tog sig då polis och myndigheter till platsen för att då undersöka om mjältbrandsbakterier fanns i byggnaden.
Mm.
Och det visade sig då att det hade inkommit ett brev till NBC som både den här personen då som fått positivt test för mjältbrand, men även en annan person som heter Casey Chamberlain hanterat, som också då hade utvecklat mjältbrand. Så det var två personer på den här NBC som utvecklade detta.
Mm.
Och brevet var adresserat till Tom Brokaw. Jag vet inte hur man säger. Brokaw.
Nej, jag vet inte. Ja.
Något sånt. Ja, det var adresserat till honom då på NBC TV 30 Rockefeller Plaza, New York.
Mm.
Och i brevet så stod det datum då 09-11-01. Detta är nästa. Ta penicillin. Död åt Amerika. Död åt Israel. Allah är stor.
Okej.
Okay. Yes. Och förutom brevet då så fanns det då någonting i kuvertet som beskrivs som en kombination av brunt socker och sand. Alltså det såg ut som det.
Mm.
Och Casey beskriver då att när hon öppnade brevet så var det som att hon liksom röst till. Och efter att hon hade läst vad det stod i brevet så slängde hon då allt i papperskorgen bara.
Mm-hmm.
För hon fattade väl liksom inte riktigt vad det var, men hon tyckte väl att det som stod i brevet var väldigt liksom obehagligt.
Mm.
Och hon berättar då i Netflix-dokumentären att hon var extremt sjuk. Alltså hon blev det. Och hon fick liksom en känsla i kroppen som att det var någonting som liksom rusade genom kroppen och i ådrorna på henne. Som liksom, jag vet inte, typ vatten eller någonting som kröp runt. Liksom, ja. Så hon gick till doktorn som gav henne antibiotika. Och ja, det var det som gjorde att hon överlevde helt enkelt. Så jag antar väl att antibiotika hjälper mot den här bakterien. Om man då får rätt. Och hon berättar att om hon till exempel bestämt sig för att lukta på det här i kuvertet så hade hon varit död idag. För då hade hon andats in det på ett annat sätt.
Mm.
Och liksom fått det in i hela systemet. Men ja, hon togs ju då från den här byggnaden på NBC av FBI och men åkte till deras kontor och fick berätta vad hon hade varit med om. Och det människor runt omkring i USA började ana och var rädda för var att detta var andra vågen av en terroristattack och att det rörde sig om en islamistisk terrorgrupp som då skickade ut gift till olika människor. Och ja, man trodde ju då det, just eftersom det precis hade varit en terrorattack i New York bara några dagar innan. Och den 15 oktober år 2001, 11 dagar sedan den första exponeringen av mjältbrand, så kom ytterligare rapporter från Washington DC där president Bush meddelade att senatens majoritetsledare Tom Daschle skulle ha fått ett misstänkt brev adresserat till sig och att myndigheterna trodde att brevet innehöll mjältbrand.
Mm.
Och i brevet så stod det också datum, samma som förra, 09-11-01. Ni kan inte stoppa oss. Vi har denna mjältbrand. Ni dör nu. Är du rädd? Död åt Amerika. Död åt Israel. Allah är stor.
Mm.
Och efter detta brev så gick polisen ut och berättade att det fanns anledning att tro att det fanns ett samband mellan de här tre olika fallen. Och strax efter detta var det en 7 månader gammal bebis till en anställd på ABC News, en anställd på tidningen New York Post och en assistent till CBS nyhetsankaren Dan Rather som också utsattes och diagnostiserades med mjältbrand. Alla de klarade sig dock. Men problemet som FBI stod inför är att postsystemet i USA är gigantiskt. Mm. Och det sträcker ju sig då över hela landet. Och ja, USA är ju ett väldigt stort land.
Mm.
Så att då få kontroll på och förhindra att fler av de här breven skickades var ju då en enorm utmaning. Och Paul Kiem, den här forskaren då, trodde till en början att breven var kopplade till Al-Qaida och 11 september.
Mm.
Men som jag då nämnde tidigare så skickade ju FBI prover till Paul som han då skulle analysera. Och resultatet visade att de här proverna matchade stammen som kallas, jag vet inte hur man säger på svenska, men Ames-stammen. Ames-stammen, jag vet inte.
Mm.
Och det här var då något som förbluffade både Paul och hans kollegor. Då de enda exemplen på Ames-stammen som de hade i sina databaser har sitt ursprung i amerikanska laboratorier. Så det innebar ju då att den person som de var ute efter befann sig förmodligen i USA.
Mm.
Och en man som hette Dr. Bruce Edward Ivins. Han arbetade år 2001 som forskare vid försvarsdepartementet vid USAMRIID. USAMRIID säger de på engelska.
Mm.
Och då, det är då amerikanska arméns medicinavdelning för smittsamma sjukdomar.
Mm.
Och han var en av världens ledande experter på mjältbrand. Och han blev därför en person av intresse för FBI.
Mm.
Och Vince Lissy, också en FBI-agent som jobbade som det mellan 1989 till 2015, berättar i den här Netflix-dokumentären att han förstår varför Bruce blev misstänkt för att ha skickat de här breven. Han menar nämligen att den som begick detta terroristdåd var någon som hade en omfattande vetenskaplig bakgrund med tillgång till dödliga sporer. Och något som Vinst beskriver gjorde att det var svårt för FBI att lita på forskare eftersom om det nu var en forskare som hade gjort detta, men de behövde även ta hjälp av forskare för att kunna lösa fallet. Så mm. de hamnade lite i en svår sits där liksom.
Ja.
Men de kände att det var viktigt att undersöka vem Bruce var. Och den 19 november år 2001, och nu hade det gått 40 dagar sedan den första exponeringen, så förhörde FBI Bruce för första gången. Och i dokumentären så får tittarna då ta del av FBIs fältanteckningar ur det här förhöret. Och eftersom Bruce var den ledande experten inom mjältbrand så hade han då, innan han blev misstänkt, fått analysera prover som de hade skickat till honom. Och i den här rapporten som Bruce hade då gjort så hade han antecknat att sporerna som man hittade i breven inte var så kallade garagesporer utan de var mycket renade. Och det menade då Bruce på kunde göras av någon med specialutbildning.
Mm.
Och man behövde då ha tillgång till industriella tillverkningsverktyg. Så det var liksom ingenting man kunde sitta hemma på sin kammare och tillverka, utan det behövdes liksom riktiga grejer.
Mm.
Och det här gjorde ju då såklart att FBI började misstänka honom, för att han jobbade ju på den här anläggningen och hade hand om mjältbrand och han höll på att upprätta något vaccin för det och ja, men liksom mycket så.
Mm.
Men problemet var att de hade ju inga klara bevis mot honom. Så de ja, fick ju fortsätta att undersöka saken. Och det började nu också rapporteras om det här brevet som skickades till majoritetsledaren Tom Daschle i Washington DC. Och att resultatet av det här testet som tagits från brevet visade på att sporerna var extremt rena och att de var gjorda för att döda. Och det här brevet var ett av 3,5 miljoner brev som hanteras vid postterminalen Brentwood i Washington varje dag. Så det är ju några stycken brev ja, som går igenom okay. deras terminal.
Okay.
Och det här brevet var enligt chefen vid terminalen väl förseglat. Men om det lyckats sippra ut något ur brevet så betydde ju det att hjältbrand skulle finnas i byggnaden.
Mm.
Så chefen lät då personer med såna här hazmat suits, alltså såna heltäckande utrustning, komma dit och göra några tester på, ja, men i byggnaden och på olika ja, maskiner.
Mm.
Och samtidigt som det här skedde då så sa chefen både till sina anställda och till media att det fanns ingenting att oroa sig för. Och det var många som tänkte så här, men varför skickar man då in folk i dräkter om vi kan vara där varje dag utan dräkter och jobba? Men så plötsligt så började alla som arbetade där få ont i bröstet. De blev yra. Och de fick huvudvärk. Och två av de anställda, Joseph Cursin och Thomas Morris, fick svårt att andas. Och Joseph åkte hem till sig och på morgonen dagen efter så hittade hans fru honom liggandes i badrummet. Och hon ringde till ja, men 911 och en ambulans skickades dit och kort därpå så dog han.
Mm.
Och det visade sig även att Thomas dog efter att också då blivit exponerat eller exponerad av mjältbrand. Och allt som allt så dödade de här breven 5 personer och 17 andra blev sjuka. Och i USA så finns det ungefär 15 labb som producerar den här Ames-stammen. Men trots det så är det liksom fortfarande som att man letar efter en nål i en höstack. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta liksom den ursprungliga liksom, ja men, stället.
Mm.
Och det var ju också speciellt svårt eftersom man inte visste vilket labb den hade kommit ifrån. Och förutom då Dr. Bruce Ivins så var det några till forskare vid USAMRID som arbetade med pulvret som då ja, men hade kommit från de här breven som man trodde. Och de märkte att när de pläterade sporerna på petriskålar, och det är ju såna här runda, tunna, genomskinliga skålar med sånt här rött eller vitt eller sånt på, som man liksom tar och kletar på.
Man kan odla bakterier.
Precis. Ja, precis. Och när man då gjorde detta vid en låg frekvens så såg en del av mjältbranden annorlunda ut.
Mm.
Och de här skillnaderna skulle då vara ett sätt att inte bara ta reda på om det var den här Ames-stammen utan om det faktiskt var den här stammen som hade hamnat i breven.
Mm.
Och det visade sig att alla proverna som hade de här avvikelserna fanns på USAMRID. Ja. Så Bruce berättade för FBI att han kände till två forskare vid USAMRID som inte bara hade tillgång till den ursprungliga stammen men som även gjorde rutinmässiga serieutspädningar av den här mjältbranden då.
Mm.
att det fanns register över det här. Och han nämnde även en tidigare anställd som skulle kunna vara inblandad. Och i och med den här informationen så skulle alla forskare vid Assembled, som då hade tillgång till Ames-stammen, gå in i sin samling och ta prover då från alla sina provrör. Och därefter så skickade FBI alla proverna till Paul Keem, hans laboratorium då, för en DNA-analys.
Mm.
Det visade sig dock att ingen av de prover de fick skickade till sig hade den här avvikelsen som man då hade funnit. Vilket var lite konstigt.
Mm.
Och det innebar ju även att ingen av de som arbetade på det här stället då hade att göra med mjältbranden. Och man ansåg även att ja, men då måste ju Bruce vara oskyldig. Så istället för att FBI såg Bruce som misstänkt, så tänkte man då att man kunde kunna ta hjälp av honom att då begränsa vem det var som skulle kunna ligga bakom det här. Och 10 dagar efter att Joseph Corsine och Thomas Morris dött, så stängdes postterminalen i Brentwood. Alla anställda fick reda på att alla troligen hade blivit exponerade av mjältbranden. Och en anställd berättar att hans lungor liknar någon som har varit en stor rökare hela livet, trots att han aldrig har rökt en enda cigarett. Och trots att chefen och myndigheterna visste att postterminalen inte var en säker plats, så lät de den vara öppen 24 timmar om dygnet i 10 dagar innan den stängdes ner.
Hmm.
Så det var väldigt många där som blev exponerade för detta. Och den 8 juni år 2002, nu hade det alltså gått hela 243 dagar sedan den första exponeringen.
Mm.
Då undersökte FBI en lägenhet som tillhörde Dr. Stephen Hatfield. Och han var en före detta arméforskare. Och Stephen fick sparken år 1999 för att ha brutit mot laboratorieförfaranden. Och fick efter det ett jobb som en entreprenör.
Men sa du arméforskare?
Ja, precis.
Jag hörde vad du sa, men så liksom lyssnade jag på det i huvudet och tänkte, men hörde jag rätt?
Ja, nej, han var arméforskare. Ja.
Mm, mm.
Ja, och nu jobbar han då som entreprenör. Men han kunde inte fortsätta med det här jobbet heller, då han förlorade något typ av så här säkerhetstillstånd för att han bröt mot massa olika grejer som gjorde att han liksom blev av med det. Och det här skedde då den 23 augusti 2001, vilket var en månad innan det första brevet skickades.
Mm.
Ja. Och när de undersökte honom närmare så kunde de bland annat se att han beställt en studie som beskrev en fiktiv terroristattack. Vilket ja, också var lite anmärkningsvärt.
Ja.
Men han förnekade dock all inblandning i attackerna. Men trots det så fortsatte några agenter från FBI att driva på att det var Steven som var skyldig, utan då några konkreta bevis, för det hade de ju egentligen inte. Och det här var då något som medierna nappade på. Och Stevens advokat tror att man gjorde så från FBIs håll för att liksom på något sätt lugna allmänheten och visa för dem att man gjorde framsteg i den här utredningen.
Mm.
Och FBI spanade på Steven dygnet runt, vilket man tror då att man gjorde för att pressa honom. Och medierna övervakade också honom dygnet runt, och de åkte runt med helikopter ovanför hans hem, och de satt utanför hans hem och väntade på honom och sådär.
Mm.
Och detta ledde då till att han en dag höll en presskonferens där han förklarade att han hade inget Eller att ingen hade kommit fram ett enda bevis på att han hade något att göra med mjältbrandsbreven. Och att han då ansåg att han var, ja, oskyldig, för de hade inga bevis att gå på.
Mm.
Ja, och innan vi fortsätter så går vi på en kort liten paus.
Mm.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, nu är vi tillbaka igen. Och nu har det blivit år 2003. Och då hade det gått nästan ett år av olika utredningar kring mjältbranden. Och FBI visste fortfarande inte vem som var skyldig. Och tiden gick och det blev år 2004. Och FBI höll fortfarande fast för att Steven var misstänkt. År 2004 blev 2005 och utredningen fortsatte. Och FBI hade fortfarande inte tillräckligt med bevis mot Steven för en rättegång. Och 2005 blev 2006 och det hade nu blivit en splittring inom FBI.
Mm.
Där några agenter då hade börjat tvivla på om det verkligen var Steven som var skyldig. Och vid den här tiden var liksom den här utredningen den största som FBI hade haft liksom fram tills dess.
Mm.
Med mer än 9000 intervjuer, 6000 stämningar och 67 husransakningar.
Ja,
och de menade... Ja, det är lite grann. Bara några stycken.
Och ändå har man inga bevis. Det är ju...
Ja. Mm. Det är ju... Ja.
Det känns ju sådär om man säger så.
Ja, men det har gått så många år. Det är ju 5 år liksom som har gått.
Ja, alltså det... Nej, jag vet inte.
Nej. Men FBI menade var i fall fortfarande på att det här fallet var aktivt. Och i september år 2006 så hade ju som sagt utredningen pågått i 5 år. Och nu ville man inom FBI tillsätta någon annan i fallet. För att man då skulle se, ja men, saken ur ett annat perspektiv. Och det var då Vince Lissi tog över utredningen. Och det var han jag pratade lite om tidigare.
Mm.
Och under den här tiden så höll även vetenskapen på att utvecklas otroligt fort. Och det var det som blev avgörande i själva utredningen.
Mm.
För det man tidigare hade gjort var att använda DNA för att identifiera Ames-stammen. Men nu ville man ta fram ett DNA-fingeravtryck för sporerna som då skickades in. För att man på så vis skulle kunna identifiera vem som var föräldern, eller vad man säger, till den här sporen.
Mm.
Eller sporerna. Så de jämförde sedan det här DNA-fingeravtrycken med allt de samlat in under alla de här åren. Och allt det här kunde då kopplas till en enda kolv. Och en kolv är ju en sån man använder inom kemin, en sån med bred botten. Och så går det upp till en liten flaskhals.
Ja.
Som i glas.
E-kolv, eller vad kallas de?
Jag vet inte vad de heter, men jag tror att ni kan se det framför er. De är bredbottnade och så blir de smalare och smalare och så blir det som ett rör och så. Med lite ja, tapp typ, som man kan hälla ut
typ grejer. Som den är formad som en upp och ner en tratt med en botten typ.
Ja, precis. En sån. Så att ja, det kunde i varje fall kopplas till den här kolven och den kallades för RMR 1029. Och det visade sig att den kolven innehöll mjältbrandsporer som Dr. Bruce Ivins hade skapat för sina experiment. Problemet var bara att kolven hade använts av andra forskare och prover från den kolven hade även skickats till Paul Kims labb. Därför bestämde man sig för att börja titta på den relevanta tidsperioden då breven då hade skickats. Och man ställde sig då frågan vem det var som hade använt den här kolven under den här tiden. Och de skrev sakta men säkert av alla forskare på USAMRID och då fanns det bara Bruce kvar. Och en sak som stack ut jämfört med de andra forskarna var att hans tid i det så kallade varma rummen, och jag antar att det är typ rum där man processerar och utvinner olika grejer ur saker liksom.
Ja, det måste det ju vara. Det måste ju vara liksom, ja men, specialrum som har rätt miljö för att hålla på med sånt där.
Ja men precis. Och man får ta på sig så här speciell utrustning och speciella dräkter och ja, men lite så här. För innan attackerna då så kunde man se att han hade varit där sent på kvällar och helger och långt in på småtimmarna. Och de kunde även se att Bruce tog cirka en veckas paus mellan varje period som han då var i de här rummen. Och utredarna hade även fått information om att Bruce mådde dåligt psykiskt och att han då ofta kunde åka iväg under sena kvällar och nätter utan att hans fru visste något om det. Och han hade även postboxar i olika namn på olika platser. Vilket också var intressant då, om man tänker att han har skickat brev från olika från olika boxar liksom. Och den 1 november 2007 så greps Bruce fru i deras gemensamma hem. Och FBI gjorde en husrannsakan i deras bostad. Och samtidigt så åkte två FBI-agenter till USAMRID för att hämta Bruce. Och de körde honom då till ett hotell som de hade ordnat till honom och hans fru för att de skulle då kunna utföra den här husrannsakan. Men under den här husrannsakan så fann man ingenting hemma hos dem. Så man bestämde sig då för att vänta två nätter för att då så skulle soporna hämtas hemma hos Bruce och hans fru. Och FBI hade placerat en agent i närheten av Bruce bostad för att då spana på honom och ja, för att se hur han då betedde sig. Och det agenten kunde se var att Bruce gick ut på trappan några gånger för att enligt FBI då hålla koll så att ingen tog det som han kastade bort. Så de misstänkte ju att han då gjorde sig av med saker den här kvällen. Och den 14 maj år 2008 så befann sig Paul Kim på en konferens i Washington DC. Och på den här konferensen så befann sig även FBI som ordnade ett möte med Paul där omkring 20 personer deltog. Och under det här mötet så förklarade FBI för Paul att de var liksom inte där för att arrestera honom utan att de ville visa honom en mail då som Paul hade skickat till Bruce. Och det FBI ville få fram var om det fanns någon information i de här mailen som kunde ha tipsat Bruce om den analys som då Paul och hans kollegor gjorde. Och när de personer som arbetat med Bruce började få reda på att det var han som då FBI hade som misstänkt och när FBI lyfte bevis som de då tyckte stod ut så fick de liksom alltid svaret från hans kollegor liksom att ja men det är bara Bruce som är Bruce liksom, alltså it's Bruce being Bruce. Att han är lite konstig och han han är bara så liksom. Men det FBI då kunde få ut honom här mejlen de tittade på, det var att Bruce hade en besatthet och att han mejlade några av sina kollegor på ett lite märkligt och olämpligt sätt. För till exempel till en kvinnlig kollega skrev han en mängd personliga mejl som var väldigt problematiska. Det stod bland annat att Bruce ibland fick en stickande känsla som gick ner i båda armarna. Och under den här känslan då så brukade han även bli yr. Och i samband med det fick han en metallsmak i munnen. Och att det här var något som då skrämde honom.
Ta upp det med din läkare istället, känner jag.
Ja, jo. Det kan man ju känna.
Vad menar han att hon skulle göra åt det, liksom?
Nej, alltså det han menar med de här mejlen är att han... han behövde någon att prata med, helt enkelt. Okay. Ja... han framställs som lite märklig.
Mm.
Och han skrev även i mejlen att han fick de här episoderna. Alltså när han då fick dem så blev han elak, hatisk, arg, tillbakadragen och paranoid. Och han förklarade att han försökte visa en bra fasad både hemma och på jobbet. Men att han tyvärr behövde prata med någon om det.
Jo, men då söker man den vården själv. Man gör inte det med någon stackars kollega.
Nej, men...
Alltså, återigen, ta det här med din läkare.
Ja, men jag tror inte han förstod det.
Nej.
Så kan vi väl säga. Så att han liksom pratade med den här kvinnliga medarbetaren helt enkelt. Och det man även fann var att Bruce var besatt av Kappa Kappa Gamma, sån här sorority.
Mm.
Och att han utvecklade den här besattheten under 1960-talet på college. När han då hade bjudit ut en tjej på dejt som då tillhörde Kappa Kappa Gamma. Och hon ska ju då ha tackat nej till den här dejten och han blev ju då avfärdad.
Mm.
Och på grund av det bestämde han sig för att stjäla från liksom det här sorority-huset. Och det han stal var deras skiffer. Vilket gjorde att han då kunde avkryptera deras ritualer.
Mm.
Och FBI upptäckte att Bruce hade flera olika mailadresser och utgav sig från att vara olika personer på nätet. Och något som man då brukade framställa sig som var en sorority-syster. Men han var ju då 60 år gammal så att det var ju väldigt underligt. Och FBI fick även fram information om att den här kvinnliga medarbetaren som Bruce var mest besatt av försvarade honom om och om igen. Liksom att nej, men han inte är skyldig och han kan inte ha gjort detta och ja, men sådär. Fram tills den dagen då FBI visade bevis på att Bruce fått fram hennes lösenord och hade loggat in på hennes mail och tagit del av allt som hon skrev. Och i och med det här så gick hon då med på att samarbeta med dem.
Det förstår man ju.
Ja, det förstår man. Så den 5 juni år 2008 så träffade Bruce den här då kvinnliga medarbetaren på en restaurang. Och då var hon buggad med en liten mikrofon. Så FBI kunde lyssna på deras konversation i realtid. Och under detta samtal så berättade Bruce att han inte minns att han skickat de här mejlen till henne. Och han menar på att det var först på morgonen när han vaknade som han upptäckte vad han hade skrivit. Och när kvinnan frågade honom om det var han som hade skickat de här breven då med mjältbrand så ska Bruce sagt att han inte minns något sådant.
Mm.
Och kvinnan berättade då om en bekant till henne som arbetade som terapeut och som liksom använde hypnos för att få sina patienter att minnas. Och när hon då föreslog det för Bruce så blev han upprörd och svarade att han inte ville minnas. Så Ja, I don't know. Men 4 dagar efter deras samtal så kallades Bruce till FBI tillsammans med sin försvarsadvokat för att då prata med Vince Lissy. Och under samtalet så berättade Vince att han hade läst någonstans att Bruce kunde skriva hemliga meddelanden med DNA-koder. Och det här var då något som Bruce förnekade. Och då tog Vince upp ur en låda med bevis en bok som FBI tagit ur Bruce sopor den kvällen då de hade spanat på honom.
Mm.
Och den här boken heter An Eternal Golden Braid. Och jag gick in på Wikipedia för jag ville se vad den här handlar om. Och det står så här. Genom att utforska gemensamma teman i logikern Kurt Gödels, konstnären MC Eschers och kompositören Johann Sebastian Bach liv och verk förklarar boken grundläggande begrepp för matematik, symmetri och intelligens. Genom noveller, illustrationer och analys diskuterar boken hur system kan få ett meningsfullt sammanhang trots att det är gjorda av meningslösa element.
Wow.
Ja.
Vem skriver, förlåt, men vem skriver en sån bok?
Jag vet inte. Alltså.
Ja. Mm.
Ja. Så Bruce fick ju då frågan om han visste vad en kodon eller kodon var. En kodon, en kod antar jag, av något slag.
Mm.
Men det här ville han inte heller kännas vid. Och då tog Vince upp breven som då skickats med mjältbranden och frågade Bruce om bokstäverna A och T används i DNA-kodoner eller kodoner.
Mm.
För det FBI listat ut var att det fanns ett dolt budskap i breven och att vissa T och A stod i fet stil. Och det man bland annat kommit fram till var att Bruce, han hatade tydligen New York. Och bokstäverna i breven som då var markerade med fet stil enligt den här DNA-kodonerna blev FNY. Alltså fuck New York. Ja. Japp. Och en annan sak som Vince tog upp under samtalet var proverna som alla på USAMRID skulle skicka till Paul Keem. Och det här var ju då 6 år tidigare som Bruce skickat in ett prov som då var negativt för mjältbrand. Men det ska ha funnits ett annat prov, vilket då var originalet och som skulle förstöras då Bruce inte hade följt protokollet som han hade fått.
Mm.
För Bruce ska nämligen ha använt fel provrör. Och det här provet hade dock skickats till Paul som inte hade gjort sig av med det. Och när det här provet analyserades så blev det en match.
Mm.
Och i det provet fanns samma DNA-markörer som sporerna som då dödade 5 personer. Ja, år 2001.
Mm.
Och det man tror Bruce gjorde var då att vid det första provet så tog han från den här kolven då RMR-1029. Men när han då fick en ny chans att skicka in ett prov så hade han ju börjat förstå att aha, det här ska ju användas till att se om jag är skyldig till det här.
Mm, mm.
Och därför hade han ju då tagit något annat och skickat.
Mm.
Så originalprovet som aldrig provades från allra första början var från den här kolven och det var det som stämde.
Mm.
Men på morgonen den 27 juli 2008 så inkom ett samtal till larmcentralen från Diane Ivins, alltså Bruce fru. Och hon hade då hittat honom liggande på badrumsgolvet. Och hon förklarade i samtalet att han var medvetslös, andade snabbt och var kladdig. Och jag vet inte vad det där kladdet var för någonting, men...
Ja, man kanske, ja. Alltså, du vet så här, kallsvets...
Ja, planting, eller om man hade typ, ja, någonting, jag vet inte. Och i samtalet så berättade hon att hon hade sett honom med ett vinglas tidigare dagen, alltså kvällen innan. Och att hon vet inte om han druckit då, reser sig upp och men, fallit omkull eller om han hade druckit för mycket eller, ja. Mm. Men en ambulans skickades då till deras bostad och han fördes till Frederick Memorial Hospital. Men den 29 juli så dog han av en överdos av Tylenol och kodein. Mm. Typ paracetamol och morfintabletter. Och ja, man tror ju då att pressen blev liksom för stor för honom.
Mm.
Och den 6 augusti år 2008 så höll justitiedepartementet en presskonferens där de gick ut med sina slutsatser. Och under konferensen så berättade de att Bruce var enligt dem ensam ansvarig för mjältbrandsattackerna. Och även Vince Lissy berättar i den här dokumentären att han är helt säker på att Bruce är skyldig till attackerna. Men medan FBI trodde att de löst fallet så meddelade en advokat för familjen att det inte kunde vara längre från sanningen. Advokaten menade på att bevisen inte binder Bruce direkt till breven. Men eftersom Bruce nu är död så kommer regeringen aldrig bevisa vilken koppling de har. För att alltså även om man typ tillverkade mjältbranden så vet ju FBI ännu inte om det var han som lade i breven. Eller om det var ens han som skrev breven. Eller, ja.
Mm.
Och Paul Kiem berättar att han är besviken på FBI. Då han menar på att det finns mycket att lära från det som hänt. Men istället för det så avslutade de fallet och förstörde bevisen. Så nästan alla provrör och annan bevisning är förstört. Så det går inte att öppna fallet igen och ja, men, ta en ny titt på det liksom.
Nej.
Och Diane Irvins, då Bruce fru, berättar i dokumentären att den press som FBI satte på honom och det sätt som de förhörde honom på var det som gjorde att han till slut tog sitt liv. Och Bruce berättade innan han dog att FBI ville bland annat att hans familj och att hans barn skulle då vittna mot honom. Och utredningen för FBI tog som sagt 7 år och kostade 10 miljoner dollar.
Mm.
Och de följde upp 50 000 tips på 6 olika kontinenter. De gjorde fler än 9 000 intervjuer. Och utfördade 6 000 stämningsansökningar. Och postterminalen Brentwood döptes om till Joseph P. Cursine Jr. och Thomas Morris Jr. hanterings- och distributionscentral.
Mm-hmm.
I minne för de här då som dog.
Mm.
Och de anställda gjorde en gruppstämning mot Postal Service. Men fallet avslogs. Och när Stephen Hatfield stämde regeringen för integritetsintrång. För inga bevis från den här attacken kunde kopplas till honom. Och han fick 5,8 miljoner dollar i ersättning.
Oj.
Ja. Och utredningen då lades officiellt ner den 19 februari 2010.
Mm.
Så man vet helt enkelt inte om det var Bruce eller om det inte var Bruce.
Mm.
Men det är mycket som pekar mot honom.
Ja, så han var ju åtminstone delaktig på något vis.
Ja, det måste han ju ha varit eftersom det alltid kom tillbaka till honom på ett eller annat sätt.
Ja, precis.
Ja, och innan jag avslutar så ska jag bara ta mina källor. Och jag har ju då varit inne på YouTube och kollat på en kanal som heter Biographics. Och den videon hette Dr. Bruce Edward Ivins, America's Unsolved Anthrax Mystery. Och sen har jag varit inne på FBI och läst om ja, det är deras hemsida helt enkelt. FBI.gov. Och sen så har jag läst, eller skummat igenom, jag läste inte hela för den var ju typ 136 sidor. Men en sammanställning av men kronologin också kring de här attackerna. Och själva företaget som har gjort den heter CCR, och jag sa det innan till dig, Center for Counter Proliferation Research. I don't know. Och sen har jag då sett den här Netflix-dokumentären och den heter The Anthrax Attacks, en terrorgåta. Och det var det.
Ja, tack så mycket. Alltså det här har man ju hört talas om, men vi var ju inte så gamla då. Alltså, och sen så var det ju 9-11. Nej. Där, och det är ju det man minns liksom.
Precis, och det är ju därför för jag har ju också hört talas om detta, men det hamnar ju liksom lite i skymundan så att säga, från det andra som hände.
Och det fattar man ju.
Verkligen. Men ja, det är lite så här att man vill veta vem det är som är skyldig, men ja. I don't know. Det blev ju aldrig liksom någon rättegång eller någonting.
Så nej, såklart. Nej.
Men ja, det, alltså när jag gjorde min research till det här så tänkte jag bara, gud vad läskigt egentligen att man kan liksom råka andas in någonting och så bara dör du. Ja, det är ju skitläskigt.
Ja, det är jätteobehagligt. Alltså det är ju därför nu för tiden man hör ju om så här misstänkt föremål, vad pulver i kuvert, att det blir kaos.
Ja. Åh, gud ja.
Det är ju på grund av det här. Men som sagt, man har ju hört talas om det, men det är ingenting jag liksom minns från då. Jag var ju bara 9, men jag kommer ju ihåg 9-11. Då satt man ju samlade i skolan och såg på nyheterna. Och...
Ja. Jag minns fortfarande den dagen.
Jag såg en TikTok, det var någon svensk kille som hade lett upp så här. Ah, nej, men diskussionen på jobbet. Nya tjejen frågar mig så här. Vad var du när 9-11 hände? Och jag bara, ja, nej, men jag satt i klassrummet och de rullade in tvn och alla fick titta. Vad var du? Nej, jag var inte född då. Och man bara, du håller tyst. Tack så mycket.
Håll tyst.
Håll tyst, sa din käft.
Nej, gud, jag kommer fortfarande ihåg det.
Ja, jag kommer både... ihåg. Det är det och sen när Anna Lind mördades.
Ja, just det, det kommer jag också
ihåg. Det kommer man ihåg.
Jag kommer ihåg att jag hade liksom en liten oro hela dagen, just eftersom, det har jag berättat säkert förut, men att jag hade ju en kusin som bodde i New York när det här hände. Och hennes jobb var ju bara någon gata från World Trade Center. Så att man var lite så här hela dagen, man bara, åh nej, har hon hunnit till jobbet eller har hon inte hunnit dit eller vad är hon? Eller, ja. Men jag kommer också ihåg, jag kom hem till min kompis, hennes mamma så hade tvn igång och vi skulle... leka, som det hette då.
Ja, jo.
Och då var det på tvn och vi satt och tittade. Och... Ja, nej. Det är hemskt med sådana här saker. Och det var ju en förmodad terrorattack i Paris igår kväll.
Och en ny sprängning utanför Uppsala.
Ja.
Jag har sett bilder på det radhuset. Alltså taket är ju helt borta.
Ja, jag vet. It's gone. Men, ja, nej.
Så det pågår ju inte lika mycket sådana här attacker nu. Biologiska får man väl säga.
Ja,
det är ju mycket... Alltså de här sprängningarna är ju inte terrorattacker heller. Det är ju gäng...
Ja,
gängvåld. Men det här med terrorattacker nu... Det var ju en veva och det dyker ju upp ibland där de använder lastbilar. Eller fordon. Och sen har det ju varit mycket knivattacker och sådär också. Så det är liksom inte det här biologiska. Liksom... Alltså, vi har ju ändå haft några sådana som om Shinrikyo i Japan med saringas och det här. Och liksom det har ändå varit lite sådana, den här som förgiftade Alvedon, fast Tylenol då. Alltså det har ju varit såna, och det är ju fruktansvärt obehagligt, för det är liksom ingenting du kan skydda dig emot på det sättet. Alltså får du i dig det, så är det, då har du fått i dig det.
Ja, fy.
Någon som springer runt med kniv, det är ändå en fysisk grej som du kan liksom
försöka avvärja dig från.
Ja, men en gas eller ett pulver eller liksom så,
det finns ju bara i luften. Det är ju bara där. Det är,
ja.
Och andas måste man ju, så att till slut så kommer du ju andas in det, även om du håller andan.
Ja, nej, det är så fruktansvärt obehagligt.
Verkligen. Ja, nej. Så är det med det.
Men, tack så mycket för detta.
Varsågod.
Det var intressant att höra om. Som sagt, man har ju talat om hjältbrand och det där, men jag visste inte riktigt vad det var för någonting.
Nej. Men det är en bakterie har vi kommit fram till nu.
Och det går om man kommer på det tidigt då att få antibiotika då. Det är ju bra.
Ja, alltså det är väl så fort man har misstanken om det, så ska man väl uppsöka sjukvård så fort man bara på direkten.
Ja, det låter ju så.
Så får de väl göra det bästa de kan. Helt enkelt. Så öppnar du ut kuvert med pulver i, så åk till sjukhuset.
Ja, och kanske försöka få med sig något prov på något vis.
Ja,
stoppa det i en,
lägg brevet
påse
i en påse.
Och försluta den ordentligt.
Fast jag vet inte, du kan inte ta med dig det till sjukhuset. Det kan ju bli lite jobbigt.
Det vet jag inte.
Eller så får polisen komma och...
Ja, på något sätt måste man ju tala om vad det är man har hittat liksom. Ja, jag vet inte.
De löser nog det.
Jag tror inte att vi behöver vara oroliga, för vi jobbar ju inte på någon...
Nej, myndighet på det sättet.
Ja, jag arbetstränar ju på en myndighet, men det är ju inte en sån myndighet.
Nej, någon kom in där och bara, jag översatte det här ordet fel.
Ja.
Det betyder inte det här.
Ursäkta mig, men ni har skrivit det här folkminnet om gruvfrun helt fel. Nu jävlar ska ni dö. Nej, men det finns säkert folk som blir väldigt upprörda av saker de gör på mitt jobb också.
Ja,
men nej, men vi har inga sådana jobb. Vi jobbar inte på Försvarsmakten eller regeringen eller någon större myndighet som typ Försäkringskassan eller Skatteverket eller så.
Nej, men precis. Så är det ju faktiskt.
Men sen finns det ju attacker som görs mot helt random människor också, såklart. Men,
ja, det är det ju verkligen.
Men jag tror inte, det här är nog ingenting man behöver gå runt och vara orolig för, tror jag inte.
Nej, såklart inte. Men lite obehagligt bara.
Men det håller jag med om.
Ja, men ja.
Oj, om man vill... jag fick hicka också.
Hickelhack, om man vill kontakta oss då.
Ja, då kan man gå in på Instagram och söka på Stapals podcast, så kommer vi upp där, och där kan man skicka ett meddelande eller kommentera på ett inlägg. Vi är lite dåliga på att dela med oss av bilder när det finns, men vi försöker.
Vi ska bli bättre på detta.
Ja. Eller så kan man ju mejla oss på stapalspodcast@gmail.com, och det här står alltid i avsnittsbeskrivningen, och hittar man oss på Instagram så står våran mejl där också, så att det ska förhoppningsvis inte vara några problem.
Nej.
Nästa vecka ska jag göra mitt bästa för att det inte ska bli försenat nästa vecka också.
Ja, just det.
Jag har tagit mig an ett väldigt omfattande fall.
Ja.
Och jag kan säga det redan nu, för er som kommer vara intresserade, så kommer jag inte hinna titta på hela rättegången.
Nej,
så mycket kan jag säga. Det är liksom en 34 dagar rättegång där varje dag är 6-8 timmar.
Aha.
Så det är liksom, jag skummar igenom och lyssnar på de personerna som jag tycker är mest intressanta. Så jag kan förvarna om det, att om ni själva är väldigt insatta i det fallet som kommer, så jag kommer inte att hinna titta på hela. Så är det bara.
Nej, det är nog okej ändå.
Det får jag hoppas. Det kommer nog vara ganska känsloframkallande ändå, tror jag.
Ja, jag vet vad du ska prata om, men jag kan ingenting om det.
Nej.
För jag har hållit mig borta från detta.
Det är jättebra.
Ja. Ja, ja, men ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Och så får ni ju...
Ja, ta hand om er. Försök hålla er friska. Stanna hemma om ni är sjuka, så ni inte smittar ner alla andra helst.
Nej, Det är inte roligt.
Vi vill vara friska till jul allihopa, tror jag.
Det tror jag också att vi vill.
Och vi får ju säga ha en jättetrevlig första advent.
Ja, just ja. Det får ni ha. Det är idag.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.